Okej, så välkomna till er i cyberrymden också, som det heter. Vi ska dela några tankar från Bibeln, Guds ord. Och innan vi gör det så kan vi bara stilla våra hjärtan i bön ett ögonblick. Herre, vi tackar dig just nu för att du har öppnat den här platsen för oss den här söndagmorgonen. Och att vi kan mötas tillsammans. Och varje gång som vi öppnar ditt ord så vet vi att vi vet ingenting så som vi borde veta det. Det handlar inte om kunskap, det handlar inte om mänsklig erfarenhet. Det handlar om att med ett öppet och ödmjukt hjärta ta emot det som du har förberett för oss. Herre, vi ber att ditt ord får tala till oss den här morgonen. Och vi ber att du välsignar den här tiden tillsammans, barnvälsignelsen, gemenskapen som vi har under mötet och efter mötet. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Vi ska läsa några stycken skriftställen. Och de är alla hämtade från Nya testamentet. Vi ska börja med Matteus 19 kapitel. Och det är ju en slående text eftersom det handlar om Jesus och barnen. Sedan bar man fram barn till Jesus, förlåt mig, jag ska säga vers 13, 14 och 15. Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa det Jesus, låt barnen komma till mig och hindra dem inte, till himmelriket tillhör sådana. Sedan lade han händerna på dem och gick sedan därifrån. Kan läsa också i Johannes evangeliets 14 kapitel och vers 6, där står det så här. Jesus sa det till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Vem var egentligen Jesus? Varför bryr vi oss om vad han sa? Vi läste just här att han, människor förde fram barnen till honom. Men varför just till honom? Varför kunde man inte bara bära fram dem till vem som helst och be att den personen välsignade dem? Men det var någonting speciellt med Jesus. Och om vi skulle gå runt i den här stan, i det här landet, runt om i världen och fråga människor, vem är Jesus? Så skulle vi få en mängd olika svar. Frågar vi en buddhist eller någon som är hindu, så får man förmodligen ett svar att han var en vis man, en vägledare som visade på sanningen, på en högre kunskap. Frågar man en muslim så säger man, jo men absolut, han var en profet. Och en betydelsefull person i historien, absolut. Och frågar man någon annan, en sekulär svensk, så säger man, ja, han var säkert en bra person som gjorde gott. Men när vi tittar i Bibeln så ser vi att Jesus själv säger om sig att han var Gud. Och det är inget litet påstående att gå omkring och säga att jag är Gud. Men det var vad han själv sa. Och det var ganska radikalt. Och jag tänkte på det här att då måste vi ställa oss den frågan, existerar Gud? Och en känslig fråga, liksom, existerar Gud? Finns han liksom? Och vi talar mycket om idag att vi ska vara privatreligiösa, liksom, att jag tror på någonting, det är min egen religion och så vidare. Men hur ska vi förhålla oss till att Jesus sa om sig själv att han verkligen var Gud? Och jag tror att det finns lika många gudsbilder som det finns människor i den här världen. Alla har en idé om, ett koncept om vem Gud är eller hur han är och så vidare. Men vad säger Bibeln om honom? Vad säger skriften om det? Och vi måste ställa oss den här frågan att tror vi att den här boken är människors tankar om Gud? Eller tror vi att den här boken är Guds uppenbarelse om sig själv? Och det är en stor skillnad. I det ena fallet, okej, vi läser om 40 olika författare som skrev det här under 1600 år, gamla, nya testamentet. Det var från olika platser i världen och så vidare. Och vi tittar på detta och vi säger, ja, det var deras föreställningar om Gud som de tyckte sig behöva. Men skriften säger om sig själv att den är en Guds uppenbarelse. Att Gud valde att gripa in i världen, i historien, i den här fallna världen, uppenbara sig själv, vem han var. Och det är därför vi går till Bibeln. Därför att vi tror att den är Guds ord. Och någon säger så här, ja men det är ju gammalt liksom. Jag menar, Bibeln trodde man på förr, därför att då var man vidskeplig. Men faktum är att Bibeln håller att prövas. Jag föddes inte med en gudstro. Jag var som alla andra liksom. Jag stred med Gud, och det gör jag fortfarande i många anseenden, i många aspekter. Men liksom att det är någonting man brottas med det här liksom. Man hör alla olika tankar och det kan inte vara sant och så vidare. Men vi får komma till Gud och vi får ställa oss den här frågan. Är Bibeln Guds ord? Håller det som står i Bibeln verkligen för en noggrann granskning? Och en man som heter Charles Colson, som var med i Nixons regering och blev fälld för det som hette Watergate-skandalen i början på 70-talet. Han hamnade i fängelse, och i fängelset så fann han Gud, eller Gud fann honom. Han startade en speciell organisation som jobbar med människor i fängelser. Men han sa så här om Bibeln, att det är en bok som har blivit förbannad, bränd, men den är också älskad av människor. Och det är intressant liksom, att varför är denna bok så farlig? Att man har velat förbanna den, bränna den, förbjuda den. Vet ni att den offentliga medeltidskyrkan hade Bibeln på sin lista över förbjudna böcker? Det låter ju helt otroligt. Det är den här boken som ligger till grund för den kristna tron. Men den ansågs farlig av den etablerade kyrkan. Det låter som ett skämt att förbjuda den bok som talar om vad man egentligen bör tro på. Men det är faktiskt sant. Den var med på den förbjudna listan. Och den kunde bara läsas och tolkas av präster och lärda personer som talade ett språk som ingen annan. Tänk att gå på ett gudstjänst där människor talar ett språk som man inte förstår. Och så sitter man bara där en timma. Och så går man hem och så undrar vad han sa egentligen. Och den här boken. Men sen kom det en tid när den började att översättas till olika språk. Och den hamnade i händerna på människor. Vanliga människor. Människor lärde sig att skriva och läsa. Och man kunde ta till sig Guds ord på sitt eget språk. Och Bibeln har kallats för böckernas bok. Och det är faktiskt, tro det eller ej, men världens mest sålda bok. Och en tysk filosof, som många av er säkert känner till, som heter Immanuel Kant, han sa så här, att Bibelns existens är den största gåva som människan har, och varje försök att förminska den är ett brott mot mänskligheten. Och Isaac Newton, den kände engelske vetenskapsmannen, han sa så här, att i Bibeln finns det mer avtryck av äkthet än det gör någon annanstans i profan historia. Så det är många som har insett Bibelns värde. Och jag tänkte på detta, hur Gud säger till oss att han vill uppenbara sig personligen för oss i våra liv. Och det finns många saker som talar för att Gud finns och att Bibeln är sann. I början på 90-talet så samlades ett antal vetenskapsmän i Kalifornien. Där fanns bland annat en man som heter Michael Behe. Han har skrivit en bok som heter Darwins svarta låda. Och den här gruppen vetenskapsmän, de samlades därför att de ifrågasatte mycket av det som vetenskapen hävdade. Och man kom upp med någonting som man kallade för intelligent design. Och det har ingenting med Guds tro i sig att göra. Utan det var bara ett sätt att uttrycka att det som vi har runt omkring oss, det är någonting som inte bara kan ha kommit till av en slump. Det måste finnas en tanke bakom det. Och jag är ingen biolog, men jag har lärt mig proteinets, vad jag kallar för proteinets fotosyntes. Och jag vet inte hur mycket ni känner till om sådana saker, men när DNA bildas så bildas det DNA-strängar. Och sen finns det sådana här strängar som är likadana fast spegelvända. De kallas för RNA. Och så finns det någonting som heter ribosomer. Och det är en enzym som hjälper till i den här processen som skapar DNA. Och någon säger så här, men det här har ingenting med kyrkan och den kristna tron att göra. Jo, det har det faktiskt. Därför att det som är så fantastiskt är att för att en cell, den enklaste formen, det finns inga enkla celler, men den enklaste formen av cell ska bildas, så behövs det 3 miljoner baspar. Och när de här DNA-strängarna möts, förstår de inte riktigt varandra, men de här ribosomerna kommer till hjälp och agerar tolkar, översättare, och säger, ni förstår inte varandra riktigt. Nej, nej, precis, jag kan hjälpa er. Så nu finner de varandra och bildar de här DNA-strängarna, och det behövs basparen, det behövs 3 miljoner sådana för att forma en enda cell. Och ett mänskligt DNA har förmodligen 3 miljarder sådana. Sen ska vi inte tala om hur många celler som finns i den mänskliga kroppen. Så de här personerna som samlades där i Kalifornien, och den här mannen Michael B. och flera andra som skrev den här boken, frågasatte, och de talade om det måste finnas intelligens bakom vår skapelse. Det kan inte vara en slump. Sen kan man tro vad man vill, men det kan inte vara en slump. Och det är en bra början att inse sin litenhet och säga, wow, Gud, det här är fantastiskt. Liksom, jag kan inte förstå hur stor du är och hur liten jag är. Men jag verkligen förstår att det finns någonting där. I begynnelsen fanns materia. Nej, information. I den här DNA, ni vet, den ser ut som små, vad heter det, grisknorrar. Så finns det så mycket information där allting står om oss. Där finns det. Vem la dit det? Hur kommer det sig att de här strängarna inte förstår varandra? Det behövs en liten enzym som kommer där och tolkar och förklarar, liksom, att ni kanske passar ihop. Var kommer det ifrån? Slump? Vi tror inte det. Vi tror att Gud finns. Vi tror att Gud är verklig. Vi tror att den här boken är sann. Någon säger, ja, men liksom Bibeln har ju bevisats fel många gånger. Det fanns en engelsk historie, han var arkeolog, och han hette Sir William Ramsay, och han var en skeptiker. Han trodde inte, men han sa det, vi vet att Bibeln innehåller saker som inte stämmer. Det står om hittiterna, ett folkslag som aldrig har bevisats ha funnits i historien, men det står om det i Bibeln. Så om vi inte kan lita på det, då kan vi inte tro på Bibeln överhuvudtaget. Han reste till Turkiet och han gjorde sina utgrävningar, och han hittade just kvarlämningar från hittiterna, och hela den här kulturen grävdes fram och Bibeln bevisades vara sann. Vet ni att arkeologin hela tiden bevisar att Bibeln är sann? Så vi har vetenskapen, vi har arkeologin och Bibeln som ett litterärt verk. Människor säger alltid till mig, den här boken är omskriven. Oh ja, varje generation skriver om den. Vi bara liksom tar den och sen gör en ny version. Det kommer ut en ny bibelöversättning alldeles nyligen, ser du. Liksom det. Men vet ni att varje gång man gör det så går man tillbaks till originalet. Man går tillbaks till hebreiskan och grekiskan. Och där översätter man på nytt skriften. Och vet ni att det finns 5000 olika kopior på Nya Testamentet, alltså på i grekiska. Och i slutet av 40-talet så var det en liten herdepojke i Israel som kastade en sten. Så här, han var ute med sina får och så kastade han en sten och så ding, sa det någonstans. Han undrade vad träffade den där stenen, och han hittade, eller de hittade krukor där det fanns skrifter, dokument, och de kallas för döda havsrullarna. Man började titta på de här döda havsrullarna och det visade sig att hela gamla testamentet fanns där bevarat ända från tiden runt Jerusalems förstörelse som ägde rum år 70 efter Kristus. Där fanns de, 1800-1900 år gamla. De hade gömt undan det innan romarna kom och jämnade platsen med marken. Och jag lyssnade på en professor en gång som talade 15 språk flytande och var en fantastisk konsertpianist och helt fantastisk man som talade om döda havsrullarna. Och han berättade att det är ett fantastiskt bevis för att när de togs fram så lades de jämsides med de skrifter som fanns, de översättningarna. Man sa att det kommer ju inte vara samma. Det är klart att skriften har förvanskats under år. Och det som alla blev så förvånade och chockade över, att det man hade, det var till 99,9% identiskt. Det kanske var någon liten punkt eller komma som inte stämde, någon kopieringsfel eller vad det kan ha varit, men helt otroligt. Så Bibeln är dokument som håller att prövas, och många har funnit Gud genom denna bok. Många har funnit Jesus Kristus i denna bok, världens frälsare. Och han säger här, Jesus, att jag är vägen och jag är sanningen och jag är livet. Vi läste det tidigare. Finns det många vägar eller finns det bara en väg? Jag samtalade med en person en gång. Och vi stod högt upp på en sån här loftgång. Och den här personen sa till mig att sanningen är relativ. Jaha, okej. Men jag sa, tror du på tyngdlagen? Det beror lite på. Liksom, är den rätt för dig så tror du på den. Är den inte rätt för dig? Vad tror du själv? Jag är inte säker. Jag sa, hoppa. Jag var på 50 våningen. Nej. Det skulle jag aldrig göra. Varför då? Om inte tyngdlagen. Det är klart vi tror på tyngdlagen. Det är klart vi tror på olika saker. Det är klart vi tror på en objektiv sanning när det gäller andra saker. Men kan det också finnas en objektiv sanning när det gäller de andliga tingen? Ja, vi tror det. Kan det finnas många vägar? Eller är det så som Jesus sa? Jag är vägen. Och sanningen, samma sak. Är den relativ eller är den absolut? Kan jag förhandla om sanningen? Liksom att det som är sant för mig är inte sant för någon annan. Nej, det är som med tyngdlagen. Vi tror att sanningen är absolut. Antingen var Jesus den som han sa att han var, nämligen Gud själv, för det hävdade han. Eller så var han en lögnare. Vi kan välja att tro att han var en lögnare, men han sa om sig själv att han var Gud själv som kom in i världen i människoform. Och han sa också att jag är livet. Ni vet det här uttrycket att var och en blir salig på sin tro. Men det är inte vad Jesus säger. Han säger att var och en blir salig på tron på mig. Att jag är den som jag utger mig för att vara. Att jag var Gud själv som kom in i den här världen och gav sitt liv, eller gav mitt liv för människorna. Men han hävdade detta om sig själv. Att jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. I Johannes 3 kapitel så fanns det en man som hette Nikodemus. Och Nikodemus, han var en rådsherre och en skriftlärd. Han var otroligt utbildad. Han satt med i högsta rådet i Israel på den här tiden. Och den här mannen, han kom till Jesus om natten. Därför att han var rädd för vad ska folk säga om någon ser att jag kommer och pratar med honom. Det är de enkla människorna liksom. Jag förstår ju allting redan. Men han kom om natten. Och så ställde han en fråga till Jesus. Han sa så här att, vad ska jag göra för att få evigt liv? För jag vet att du är från Gud. Därför att ingen gör sådana tecken och under och mirakler om man inte är sänd från Gud. Så han förstod detta. Så han kom i smyg om natten. Och så ställde han den här frågan. Och så sa han att vad ska jag göra? Och vad tror ni han förväntade sig? Han förväntade sig naturligtvis att Jesus skulle säga till honom, jo, du har hållit alla de här budorden. Du har varit laglydig. Du har gjort alla de här sakerna som förväntas av dig. Här har du några saker till att hålla. Jag ska uppmana dig att vara ännu godare, ännu snällare, ännu mera givmild. Alla de här sakerna. Så jag är beredd, ge det till mig. Men Jesus svarar bara en enda sak. Han säger, du måste bli född på nytt. Född på nytt, vad är det här för någonting? Och han börjar resonera med Jesus och han säger, hur ska det gå till? Jag är en vuxen man. Hur skulle jag kunna födas på nytt? Och Jesus säger till honom, ta det lugnt, jag ska förklara. Precis som du inte vet och förstår hur vinden blåser och varifrån den kommer och så vidare. Så är det med den helige ande. Men han säger att det är Gud som utför det här miraklet, att föda människor på nytt. Och jag säger detta därför att jag vill knyta an till de här orden som Jesus sa. Att låt barnen komma till mig. Och så säger han att himmelriket tillhör sådana som dem. Är inte det underbart? Himmelriket tillhör sådana som dem. Vi tror att barnen tillhör Gud. Därför att de vet inte. De kan inte skilja på det sättet mellan rätt och fel. Men det kommer en tid i våra liv. Och ni har säkert själva varit med och upplevt det här. Man kommer till en punkt där man blir medveten om rätt och fel. Om gott och ont. Om ljus och mörker. Och man ser den här skillnaden. Jag säger inte att barnen inte är medvetna om det. Men i den bemärkelsen att man har ett ansvar. När man kommer till den åldern. Då har man också ett ansvar inför Gud att tro på honom. Och vi kan tro. Och vi kan förkasta. Och Nikodemus, han kom om natten i smyg. Liksom, tänk om någon skulle få reda på att jag skulle tro på Gud och nej, men det så kanske vi resonerar idag. Vi kanske i smyg lyssnar lite grann på någonting liksom. Vad finns det? Vad säger de egentligen, de här troende människorna? Och jag tänkte bara på det. Vi behöver inte komma i smyg. Vi kan komma precis som vi är, när som helst. Gud är överallt. Vi tänker att Gud bor i någon katedral eller någon kyrka. Det är saker som har byggts med människohänder. Gud finns överallt. Han finns runt omkring oss. Och trons ord är nära. Står att om vi tror i vårt hjärta och bekänner med vår mun att Jesus Kristus är Herren. Han var Gud. Han kom in i världen. Frälste. Eller tog människornas synd på sig. Och dog för den. Så att vi kan ha evigt liv. Om vi tror detta i våra hjärtan. Då sker miraklet. Som Jesus sa till honom. Du måste, Nikodemus, bli född på nytt. Så enkelt är det. Och vi tänker, ja, men jag måste ju resa till Himalaya och bestiga ett högt berg. Och där uppe kanske jag finner Gud. Eller jag måste simma ner på havets botten och se om han är där. Eller liksom vandra hela livet. Och nej. Ordet är dig nära, står det i Romarbrevet 10, vers 8-10. Nära. Helige Ande talar till oss. Han drar alla människor. Och han upplyser oss om detta. Att vi behöver bli födda på nytt. Precis som ett barn föds in i den här världen fysiskt. Så behöver vi på samma sätt födas andligen. Genom att tro på vad Jesus gjorde på Golgata. Och varför säger jag detta? Jo, av den enkla anledningen att vi ska alldeles strax ha den här barnvälsignelsen. Och många är kanske vana vid att man döper barnet i den kristna tron. Och jag vill bara säga några korta, nu byter vi här, vi går in i barnvälsignelseakten. Vi gör det lite annorlunda många gånger i kyrkorna. Vi gör det lite annorlunda, jag ska förklara varför. Därför att vi tänker inte att en bebis är medveten om vissa saker. Att okej, okay, man döper barnet i den kristna traditionen. Sedan när man blir 13-14 år, då konfirmerar man sig. Det betyder att man bekräftar sitt dop. Men i den frikyrkliga traditionen så gör man ofta lite annorlunda. Man välsignar barnet. Därför att vi säger att det finns inte egentligen, vi kan inte tvinga någon att vara kristen. Vi kan inte tvinga någon att vara någonting. Det måste ske som ett fritt val. Ett eget, personligt, individuellt beslut. Och därför så tror vi att om vi välsignar barnet officiellt och säger att vi som föräldrar, Martin och Marie, säger att de vill ge Melody möjligheten att växa upp med den kristna tron, med Bibelns sanningar. Men hon måste själv välja en dag huruvida hon ska tro på det eller inte. Och vi praktiserar också vuxendop. Därför att, eller vi kallar det ibland, kallar man det troende dop. Att man dör som vuxen när man har fattat det här beslutet. Så det är inte så konstigt egentligen. Man tänker, men det verkar lite så här, ska man inte döpa som barn och så vidare. Och jag dömer ingen som gör det annorlunda. Och jag tror inte att någon annan gör det här heller. Olika traditioner, olika synsätt och så vidare. Men bara för att förstå lite grann hur vi tänker. Att vi tror på Gud. Vi tror på Bibeln, att det är hans ord. Vi tror att Jesus Kristus var Guds son som kom in i den här världen. Och det är tron på honom som frälser oss ifrån vår synd som vi alla har. Och det är den tron som vi vill att barnen ska växa upp med. men de måste själva fatta beslutet. När de kan. I vilken ålder det nu kan vara. Det kan variera ganska mycket. Och det är så vi tänker om detta. Så därför har vi den här barnvälsignelsen. Så jag skulle vilja be maskarna, som de alla börjar på M, de här förnamnen, så om de kunde komma fram här bara. Och kan bara skicka in barnen, eller de är i